makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig i studion har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus, seniorekonom på SEB. Välkomna in i värmen båda två.
Tack så mycket.
Tack.
Innan vi drar igång ska jag säga att vi spelar in detta på förmiddagen onsdag 22 november. Det innebär att det är ett knappt dygn kvar till Riksbankens mycket spännande räntebesked. Ett besked som vi ska ta sista chansen kanske att spekulera i. Blir det höjning eller inte? Och vad borde det bli? Och såklart, vilket blir nästa steg? Vi ska också ta oss an det svenska bostadsbyggandet. På fredag kommer siffror över byggstarten under det tredje kvartalet, och det kan mycket väl bli den lägsta siffran på den här sidan millennieskiftet faktiskt. Vilka blir följderna av den tvärniten vi har sett där, och vad om något bör göras åt det? I andra halvan får vi spaningar och till sist veckans viktigaste.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Annika, det här räntebeskedet, det är sällan det är så här härligt, om man får uttrycka det så, för oss som gillar centralbankeri, att det är så osäkert. Inte bara vad liksom signalerna framåt ska vara, utan faktiskt vad beskedet ska bli. Det är ju i princip 50-50-läge. Mm. När var det så här senast?
Oj, det minns jag inte.
Nej.
Men det är nog en som avgör. Och jag skulle gissa att det är Erik Thedéen.
Ja, okej. Okay. Och vad betyder det då, om vi går rakt på sak och tänker oss vad beskedet blir?
Vår prognos är fortfarande att de höjer, men det är verkligen osäkert. Och jag brukar säga att det är liksom två vågskålar, och i den att man inte ska höja, där ligger det ju att vi har fått en sämre arbetsmarknad och en klart sämre konjunktur. Men också faktiskt att Erik Thedéen och Martin Flodén i senaste penningpolitiska rapporten öppnade för första gången för en paus. Och det talar ju för att han då i så fall skulle kunna vara på den sidan. Vi har fått en aningen mindre svag krona, får man väl uttrycka det som, för kronan är ju fortfarande svag, vilket också då talar för att man skulle kunna avvika. Men i den andra vågskålen så ligger ju fortfarande att kronan är svag, och det finns en risk att man importerar inflation. Och det finns en uppenbar risk, tror jag, att marknaden inledningsvis blir lite besvikna om de inte höjer i kronmarknaden. Och att man då får en svagare krona, att det stressar dem. Och sen är ju fortfarande tjänsteinflationen hög, över 6%. Och det tycker de att de vill ha mer bevis på, tror jag.
Ja, och du ligger väl i det läget som tror att det ändå blir en sista höjning?
Ja, vi har det i vår prognos, Nordeas bedömning.
Ja, blir och då måste det. Vi hålla
verkligen,
dig till det.
Det är verkligen, vi är ju flera personer i gruppen, och ja, alla har inte benet i samma korg, så det har varit ganska mycket diskussioner om det här. Så ja, det är verkligen
ja, som ja, nej, det känns som det är så på många fronter. Johan, till att börja med så är det ju så att du har ju arbetar för en bank i alla fall, som är en av de som bedömer att det inte blir någon höjning. Det behöver inte betyda att du inte tror det, men hur ser du på det här beskedet?
Ja, jag tänker ju också att det är Erik Thedéen som avgör. Och hade det varit på Stefan Ingves tid, då hade jag varit helt säker på att det skulle bli en höjning. Men Erik Thedéen tycker jag ändå är lite, han är lite mindre envis och lite bättre på att känna in läget. Och jag tror att han är modig nog att kunna ta ett beslut som innebär att man då tar en paus nu och inte höjer. Och det är ju lite det här, man ska inte överdramatisera det här för mycket heller. För det handlar ju antingen om att det blir en höjning och sen ett mjukt besked om vad som ska hända längre fram. Eller så blir det att man pausar nu men behåller en lite mer högaktig ton för vad som ska hända längre fram. Så att dramatiken blir lite mindre om man liksom ser till vad budskapet då egentligen kommer att säga. Men marknaden prisar just nu, när jag tittade igår i alla fall, 8 punkters sannolikhet för att det blir en höjning. Så ungefär då en tredjedels chans då, om man räknar med vad det blir då procentuellt av en 25a.
Ja, ja. Annika, du vill in?
Nej, men jag tänkte bara, jag sa ju att i kronmarknaden så kommer man bli besviken om man inte höjer. Men jag tror att för företagen så är det lite tvärtom. Alltså det är jobbigt om man har en paus och sen lägger in räntehöjningar längre bort. För då är osäkerheten större och med dem längre tid. Jag tror att rätt många av dem som jag träffar argumenterar för att snarare, man höjer nu och så är vi klara.
Ja.
Och så vet de vad de ska hålla i handen.
Mm. Ja,
sen är det där lurigt med kronan då. För att det skulle kunna bli som Annika säger, att kronan kommer reagera negativt om det inte blir en höjning. Men om man tänker lite längre fram så, alltså det som skulle kunna vara ännu mer negativt för kronan, det skulle vara om man säger att nu blev det en höjning och sen blir det ingenting mer. Nu kan vi bara titta fram mot sänkningar längre fram. Så länge man har kvar den där möjligheten att ja, men räntan kan faktiskt höjas lite till om det skulle behövas. Och, ja, men då finns ett litet implicit stöd mentalt i alla fall för kronan den vägen. Så att, initialt håller jag med om reaktionen. På lite längre sikt så är jag inte säker på att en paus nu skulle vara dåligt för kronan.
Men jag skulle bli förvånad om de inte lägger in några punkter framåt i tiden. Det är ju liksom ändå det verktyg som de har att signalera.
Sen du menar oavsett vad beslutet blir?
Ja, även om de höjer så lägger de in några punkter till. För att det är ju det verktyg de har att ge lite stöd till kronan. Sen behöver de ju inte höja.
Nej, precis. Och det blir väl antagligen så att om de nu väljer att pausa, då blir det några fler punkter längre fram än det skulle bli om de... Ja, om de faktiskt säger.
Ja, just det. Så att allt som inte är beskedet kommer gå i motsatt riktning till beskedet. Ungefär det du sa förut, va, Johan, att de kommer liksom försöka mjuka upp det de kommer med oavsett vad det blir.
Ja, precis. Ja. Och vi genomförde ju på SCB vår handlarumsenkät där vi frågade då de personer som sitter i marknaden vad de tror. Och där var det ju en majoritet som faktiskt tror att det blir en höjning. Så att, ja.
Ja.
Det är väldigt osäkert den här gången.
Ja, det är väldigt, väldigt splittat både bland bedömare och bland aktörer där ute. En annan fråga då, vad borde det bli? Då får ni liksom ta av analyshatten och ta på tyckarhatten. Om vi avslutar med det, Annika, borde det bli en höjning eller borde det bli oförändrat?
Nej. Ja. Svensk ekonomi viker på bred front.
Ja, Johan?
Jag håller också med. Det borde inte bli en höjning. Jag tycker att det finns så tydliga signaler nu om att både inflationen håller på att ge med sig men också att ekonomin håller på att sakta in. Så att man har höjt klart om jag fick bestämma.
Just det! Då går vi vidare och apropå att ekonomin håller på att sakta in, ett område där det har blivit kanske allra mest tydligt senast 12, 18, 24 månaderna är ju bostadsbyggandet. De så kallade byggstarterna har sjunkit väldigt snabbt. Det kommer en ny notering nu på fredag avseende det tredje kvartalet och det skulle faktiskt kunna bli det lägsta antalet startade bostäder på den här sidan millennieskiftet. Johan, orsakerna till det här är ju väl kända. Högre ränta, större osäkerhet, svårt att få avsättning för det som redan håller på och byggs och har byggs. Om vi blickar framåt, vilka blir följderna av att byggstarterna mer eller mindre har gått i backen?
Ja, alltså vi har ju gått från, jag tror att toppen låg väl drygt 18 000.
18 000 per kvartal kan nog stämma, ja.
Precis, ja. Och nu är vi nere på 5, då, och det var ju då vid halvårsskiftet och det ska väl antagligen ner. Det är jätteintressant att se hur mycket det blir då. Jag skulle säga, om man ska fundera på när det här ska vända så tror jag att det behövs ju definitivt att se att ränteläget har ändrats innan vi kan se att det här börjar varaktigt vända upp igen. Så att jag tror att vi kommer att ha en rätt så mörk period för byggande i Sverige som kommer att sträcka sig kanske hela nästa år också. Det får vi ju se då. Men för svensk ekonomi så är det här ett stort avbräck. Alltså, räntorna påverkar ju naturligtvis konsumtion och investeringar, men både för hushåll och företag. Men byggande är en viktig del i Sverige. Det har varit en överhettad sektor som i princip då på väldigt kort tid har gått till någonting som nu ligger under fryspunkten. Va? Så att det är ett jobbigt läge och jag tror att det här är någonting som kommer ta lite tid att jobba sig igenom. Och det är en av anledningarna till att Sverige faktiskt kommer att prestera tillväxtmässigt och antagligen sämst i Europa under nästa år.
Ja, Annika, det är ju en sektor som driver mycket av BNP åt båda håll. Så att säga. Är det någon procentenhet ungefär som försvinner från BNP med det här, den här nedgången?
Men jag tycker att man ska se det under lite längre tid. Och precis som Johan var inne på, det har ju varit överhettat. Att vi producerade ju 60-65 000 per år när vi nådde toppen. Och nu kanske det blir 20-25 000. Och de tvära kasten är ju väldigt svåra att hantera för de här bolagen. Det hade varit mycket bättre om man har haft en penningpolitik som inte var så överhettad, så att man har haft 40 000 ungefär i snitt över den här resan och inte kommit ner till de här 20 då. Och riskerna när man kommer ner till så här låga nivåer, det är ju att företagen, de får ju inte in något nytt. Man gör färdigt det man har påbörjat och det börjar ta slut och så får man inte in något nytt. Och då behöver man ju säga upp även kärnpersonal. Och det såg vi under 90-talskrisen, att det blir lite som under pandemin med kockarna. Att då, sen får man inte tillbaks dem. Och den ryckigheten är kostsam även samhällsekonomiskt. Det kommer liksom vara svårt att starta igång igen. Det är ju ett skäl till att man politiskt behöver reflektera över det här. Å andra sidan så tycker jag det finns extremt många lobbyister som säger att nu måste ju någon göra någonting. Nu måste man ju vidta åtgärder och så vidare. Men då får man nog påminna sig om att räntan, alltså priset på pengar, har varit alldeles för lågt. Det kanske är så att hushållen snarare behöver inse att den standard vi har haft har vi inte riktigt råd med. Så att nu behöver man tugga i sig lite mindre kvadratmeter yta, sämre standard på kök och badrum. Och det är inte roligt, men det är nog så vi får tänka om räntan sänks, men kanske bara till halvvägs ner. Så man säger att den toppar på 4,4,25 och vi kommer från noll, så kanske vi landar på 2,5 lite mer varaktigt. Ja, då har vi inte råd med lika mycket som när räntan var noll.
Ja, det låter som att du inte inne då på att någonting behöver göras, som det ibland sägs, men möjligen då av det här skälet att man annars riskerar att tappa en väldig massa kompetens som man kanske gärna vill ha om 2 eller 3 år.
Ja, och den är en viktig del. Och en del av den kan väl sugas upp på annat håll. Men man ska också vara medveten om att det är väldigt stor skillnad på att bygga småhus och bygga infrastruktur. Och när man pratar med de byggbolag som bygger infrastruktur, då är de ganska nöjda. De har fortfarande att göra. Och pratar man med de som ställer dem till grönt, så är de faktiskt väldigt nöjda. Så det är ju framförallt småhusbyggarna som blöder, och där det har varit extremt överhettat. Och gissningsvis går vi liksom inte riktigt tillbaka till det där. Jag tycker också det är klokt att påminna om att jag är rätt övertygad om att vi har kommuner som kommer riva bostäder. Alltså har de byggt för mycket på vissa håll och kanter.
Så Haninge 92 igen då?
Tyvärr finns det risker.
Aha, okej. Okay. Johan, vad är din uppfattning om det här? Ifall något bör göras, och i så fall vad?
Ja, men man kan ju naturligtvis fundera på att göra lite olika incitament, regelförändringar som gör att det kanske blir lite lättare att bygga. Det kanske blir lite ekonomiskt fördelar för hushåll. Att...
Vi får ju faktiskt en höjning av rotavdraget nästa år, ska vi väl säga, som ett exempel. Precis. På en åtgärd som faktiskt har vidtagit.
Exakt, sådana typer av åtgärder tycker jag att man absolut kan överväga. Men jag tycker de åtgärder som man sätter in, de ska vara av mer långsiktig karaktär. Ingenting som vi sätter in nu för att lyfta upp saker och ting här och nu och så ska man ta bort det. Det ska vara långsiktiga förändringar som kan ligga kvar även efter att vi har hämtat oss från den här svackan i så fall. Sen så tror väl jag som sagt att det här handlar mer om att hjälpa och göra det lite lättare att övervintra snarare än att vända några trender. För att det är som Annika och jag är också inne på det, att det är ju räntan som avgör detta naturligtvis.
Ja. Annika?
Nej, men jag tror om man ska ha några stöd så tror jag kanske bättre att rikta dem mot hushållen. Alltså stöd till byggsektorn, det blir snedvridningar och konstigheter.
Dåliga erfarenheter av det kan man väl säga.
Ja, precis.
Ja. Ja, men det ska, jag håller verkligen med, det ska riktas mot hushållen. Det ska kanske bli lite förmånligare att, ekonomiskt att bygga eller renovera, och det kanske också ska göra så att det blir lite lättare att dra igång sådana här projekt med lite mindre regler och sådana saker.
Regelverken tror jag är superviktiga. Där kan man göra ganska mycket. Ja. Där sticker ju Sverige ut med att vi har extrema krav, och de kanske vi ska diskutera. Till exempel är det många byggare som tar upp med mig, varför är det värmegolv och klinker i studentbostäder? Mm. Alltså man kanske kan börja med lite sämre standard och så får man växa i kostymen så att säga som vuxen. Så den sortens diskussioner och prefabricerat och mer lika behöver inte bara vara dåligt.
Och det här med att olika kommuner har olika regler så att det blir svårare. En sak som jag... Byggsektorn är ju unik på det viset att det är väl den enda branschen i Sverige som har haft en negativ produktivitet över tid. Alltså det blir lite mindre effektivt varje år. Kan det här vara någonting, för jag menar att man inte bygger beror på att folk inte är beredda att betala det priset som det kostar att bygga. Då kan man ju antingen göra så att folk är beredda att betala, alternativt att man gör det billigare då att bygga enklare standard är ju en signal om det. Men kan det här, om man försöker se det positivt, kan det här, den här krisen vara någonting som får byggindustrin att tänka om mer kring hur den fungerar vad gäller sin egen effektivitet? Det har gjorts flera statliga utredningar till och med på temat som finner att det liksom, maskiner står ofta still väldigt länge, det är väldigt mycket material som går till spill och såna här saker. Går det, ett stålbad som i längden kan ge några positiva effekter, kan man hoppas på det?
Du tittar på mig.
Ja, jag tittar på dig.
Du stoppar in huvudet i ett getingbo, skulle jag vilja säga.
Jo tack, det framgick när jag skrivit om det här, så är det ett riktigt getingbo i mejlkorgen, ja.
Ja, och man kan väl diskutera det här med produktiviteten. Alltså det är ju svårt att vara lika produktiva som andra länder om reglerna är väldigt mycket hårdare och mycket mer beskuret vad man får göra och så vidare. Men jag tror också att den sektorn, precis som alla andra, och den kanske är ännu större bemärkelse, har svällt väldigt mycket när räntorna är låga, för räntan har varit, den är ju helt avgörande för deras marknad. Och väldigt många har kommit in i den sektorn som inte har någon erfarenhet därifrån. Och nu förhoppningsvis så blir ju de kvar som har erfarenhet och kan och har gjort rätt och tänkt rätt. Och att de då också jobbar med effektiviteten. Men det är väldigt många saker som kommer in i spelet här. Det finns ju byggbolag som finns i Sverige och i Tyskland. Och har mycket lättare att bygga billigt i Tyskland än i Sverige. Då är det ju inte byggbolaget som det är fel på. Så att man behöver nog vara...
Det är reglerna igen då.
Som ja, reglerna är väldigt om det är något viktiga man ska här. Sen tror jag att byggbolagen också har en hemläxa att göra som alla andra.
Ja, ja. Har du någon tanke där, Johan, eller ska vi kasta
Nej, men
oss vidare?
Bara att jag håller med. Och det är klart, går en sektor från extrem överhettning till det läge vi är idag, så är det klart att det finns massa saker att förbättra och effektivisera.
Ja, okej. Okay.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Bra, då tar vi oss an spaningarna. Johan, du går lite på det dystra spåret. Det handlar om politik, inte svensk kanske i första hand, även om det kanske kommer med. Och övertrasserade stater, eller pratar du istället, det bättre?
Ja, men precis. Men, jag menar, det är ju snart dags att lägga 2023 till handlingarna. Och i USA så går ju nu också mot ett spännande valår nästa år. Och ni känner ju alla till läget. Det är extremt polariserat, värre än det någonsin har varit. Går i princip inte att komma överens om någonting längre. Och det här skapar ju en massa problem för samhället och för ekonomin på många olika områden. Men ett ställe är ju naturligtvis när det gäller statens finansiering och utgifter och så vidare. Va? Och i USA så man har ju ett väldigt komplext system och det är massa olika saker som styr varför det här inte går ihop. Men en faktor är ju att det finns många utgifter i USA som ökar med automatik. Och sen är det så att andra utgifter måste man då ta beslut om, eller om man ska höja skatter ska man ta beslut om. Så att vad det tenderar att leda till är att om politiker inte gör så mycket, men då fortsätter de här underskotten eller utgifterna växa snabbare än vad inkomsterna växer. Och det bildas större och större underskott. Och i USA så har vi nu haft ett okej tillväxtår, får man väl ändå säga, bakom oss. Vi har en arbetslöshet som är under 4% och ändå så går staten jättemycket back. Vi har utgifterna ligger på, jag tror 6,5 är det biljoner dollar.
1000 miljarder kan man säga.
Och utgifterna är på, eller intäkterna är på 4,4 ungefär. Alltså man har ett jättestort underskott på drygt 6% av BNP, även i goda tider. Och så har det varit under lång tid. Och när man då funderar på vad det här ska ta vägen, så tycker jag att det är ju många som har oroats för amerikanska statsfinanser, att man befinner sig på den här ohållbara resan. Men hela tiden har man ju löst det här genom att bara skjuta problemet framför sig, och man har kunnat dessutom njuta av låga räntor som har liksom bara trendmässigt fallit under decennier, och det har gjort att det här fungerar. Och samtidigt så har man då haft ett antal år nu där Fed har tagit hand om det hela och finansierat alla de här underskotten. Men det här reptricket ser ju allt svårare ut att få fungera framöver. Och då tror jag att då har vi ett problem här när vi har en politisk situation som är på väg åt helt fel håll. Där det är allt svårare för politiker att komma överens om någonting. Och då hamnar vi i det här läget där risken ökar för att det här kommer att sluta med att vi får en situation som det måste till en rejäl och rätt så jobbig kris för att lösa det här. Och det här bra scenariot där politikerna till slut bestämmer sig för att ja, men nu är det här definitivt på väg åt fel håll och vi måste ta tag i det här problemet för att kunna göra saker på ett kontrollerat sätt. Det utrymmet blir mindre och mindre. Och då är frågan var det här ska pysa ut någonstans. Och min bild är väl kanske att USA kommer alltid kunna betala sina skulder därför att de är lånade i dollar och man kan ändå trycka hur många dollar man vill. Men frågan är naturligtvis, vad kommer de här dollarna att vara värda framöver? Och min gissning är att det här, i takt med att marknaden får upp ögonen för det här allt mer och mer, så kommer det också att vara en rätt tung motvind för dollarn framöver.
Okej, okay, då tänker ni på valutan det kommer ut i första hand. Annars ränteuppgång är det man tänker sig om. Alltså, det kommer det är ju ändå USA vi talar om, men ja, om marknaden börjar bli liksom.
Det kommer tveksam. Naturligtvis också finnas med där, men, ja, men jag tror att dollarn blir liksom det som det.
Annika, det är ju världens största ekonomi vi pratar om här. Hela världens reservvaluta. Det här nämns ju ofta som skäl till att just de kan ha de här stora underskotten och stora lån. Men samtidigt blir om det väl händer något så är det ju värre om det är USA än om det är exempelvis Sverige, om man säger.
Ja, Johan var väl lite grann inne på det, att det är lättare för USA och de har ju historiskt sällan betalt tillbaks. Utan man använder ju dollarn som någon form av ventil och inflation och så vidare i ett historiskt perspektiv. Men det är ju tyvärr många andra länder som går i samma spår och det är ju, där är trycket mycket hårdare på att man missköter man sig och inte har en världsvaluta och inte har riktigt lika snyggt track record. Så ja, då brukar det ju kosta. Vi ser ju det ganska ofta på Italien, så fort det blir jobbigt så går räntorna upp där och då är det värdigt med en stor skuld. Och här kan man väl då säga att en övergång till min spaning lite mer positivt är att Sverige har väldigt starka offentliga finanser. Så vi är ju betydligt bättre ute här i det läget.
Ja, den spaningen hade vi här under hösten faktiskt, att i en värld där möjligen internationella kapitalmarknader börjar oroa sig för skuldnivåer och sånt, så skulle ju Sverige kunna sticka ut positivt är det, apropå att det kanske kan vara lite kronhjälp till och med, att en säker hamn på det viset. Precis, Italien, apropå dysfunktionalitet så kan vi väl nämna också Tyskland då, som ju, där ju regeringen fick nej av konstitutionsdomstolen på att använda 60 miljarder euro av överblivna, om man säger, coronakrispengar till gröna investeringar. Så att det kring statsfinanser är det mycket som rör sig just nu. Är det någonting ni märker av när ni liksom är ute och pratar och sånt också? Ni brukar ta upp exempel från verkligheten, inte minst du, Annika. Eller ligger det lite längre bort från de här småländska företagen?
Ja, jag träffar ju stora bolag också. Ja. Men nej, man pratar inte om offentliga finanser ännu. Däremot är man ju bekymrad över det politiska läget. Det är ju väldigt splittrat på många håll och kanter. Och det är ofta det som leder till dåliga offentliga finanser. Alltså att, ska du få det här så måste jag få mitt parti få det här. Och då blir det dyrare och så drar det iväg. Och så ser det ut i många länder idag.
Ja. Jag tycker att när jag pratar med kunder så är det en fråga som kommer upp ibland. Men det är väldigt tyst om det här fortfarande när det gäller på finansiella marknader. Och det här problemet är ju inte nytt. Det är ju inte så att det här inte kommer upp från tid till annan. Men tanken är ju att varje gång vi tar upp det här på nytt så har det blivit värre. Mm. Och någonstans så tror jag att det här ändå också blir någonting som måste hanteras.
Ja, å andra sidan, det har man sagt om Japan i 20 år som jag har en nästan dubbelt så stor statsskuld. Ja. Och ändå har de väldigt låga räntor.
Ja.
Ja. Ja.
De andra sidan en inhemsk skuld. Ja. Bättre än att låna av någon annan.
Ja, det är sant. Bra, Annika, du var lätt sugen på att komma in på din egen spaning. Jag har skrivit ner här, hur illa är det med ekonomin? Det låter lite oroväckande, men du har lite positivt att komma med ändå, va?
Mm.
Ja. Det kunde ju varit jättemycket värre.
Ja, jag tänker att november är mörkt och det är lätt att bli deppig, och det tycks ha avspeglat sig på hur man beskriver både Sverige och svensk ekonomi. Och min spaning handlar om att riktigt så nattsvart som man nu målar upp det överallt, eller på väldigt många håll och kanter i alla fall, är det kanske inte. Och jag har tänkt ett antal olika exempel, eller har med mig ett antal olika exempel. Och ett är ju då att vi är i en lågkonjunktur. Och det är vi. Det är jobbigt för företagen och för hushållen som påverkas. Men det går ju att hantera om vi gör det klokt. Lågkonjunkturer har vi varit i många gånger. Den här är också väldigt väntad. Vi kommer ju från en extremt överhettad period. Och det är ingen prognosmakare som har en kris i sina prognoser. Man ska vara ödmjuk, den kan hända. Men än så länge pratar vi en lågkonjunktur. Och en kanske välbehövlig lågkonjunktur efter väldigt många år med stark tillväxt. Och i en lågkonjunktur så viker ju också arbetsmarknaden. Och det ser vi nu. Det händer någonting i somras och den försämras. Men även det sker ju från en hög nivå. Det är ju inte alls länge sedan det var extremt överhettat. Var jag än var i landet, och oavsett vilken bransch, så hade man ju svårt att hitta den kompetens man behövde. Lite samma sak i de här konkurserna. Nu stiger de. Men även de stiger ju från en väldigt låg nivå. Och en del av det som händer nu är också strukturellt. Det vill säga lågräntemiljön och de här alla paketen med elstöd, skatteuppskov och så vidare har ju gjort att företag som egentligen inte är konkurrenskraftiga har överlevt. Och nu går de i putten när de här uppskoven försvinner och stöden minskar. Men det betyder ju att de företag som är konkurrenskraftiga få tillgång till de resurserna, både i kapital och i arbetskraft. Och det gör ju att de företagen då kan skapa jobb och välfärd. Så att det är ju liksom en strukturförändring som är bra att ha samhällsekonomiskt, även om det är besvärligt för de som drabbas via jobbet, så att säga. Och sen har vi, Johan var också inne på det här, man pratar också om att Sverige ofta kommer bli sämst i EU, BNP-mässigt 2023. Jag är inte helt säker på att vi blir det faktiskt. De flesta prognosmakare ligger runt minus en halv. Det kan finnas något land som blir värre. Men anta att vi blir det då. Ja, hur illa är det då? Nej, men vi hade ju en tillväxt 2021 på över 6%. Det var nästan 3% tillväxt 2022. Och om man tar fjärde kvartalet 2019, alltså innan pandemin, och jämför oss med de länder vi brukar vilja jämföra oss med i Europa, så är Sverige klart bättre ut. Bättre än Tyskland, bättre än Storbritannien, bättre än Spanien som nu går väldigt bra. Om vi istället jämför oss med Norden, då är Danmark bättre, men vi ligger på ungefär samma nivå som Norge. Så att godkänt får man väl då ändå säga. Och det tredje spaningen som jag har då, det handlar om att vi också pratar ofta om att vi har låg produktivitet i Sverige. Regeringen till och med tillsatt en produktivitetskommission. Och då tror jag man ska ha klart för sig att om inte svenska företag är konkurrenskraftiga, då klarar man sig inte, då finns man inte. Det är ju inte så att det där ute i den globala världen finns någon omtänksamhet om svenska företag och man håller dem under armarna för att det är synd om oss, utan svenska företag finns. Det betyder att de har en produktivitet som gör att de är konkurrenskraftiga, och det är långt ifrån bara kronan som gör att vi fortfarande har duktiga företag i Sverige. Så att ur det perspektivet är jag väl kanske inte heller riktigt lika bekymrad. Och sen slutligen så tänkte jag också ta på mig företagshatten. Och jag träffar ju väldigt många företag varje vecka runt om i landet. Och när jag frågar dem om de utmaningar de har, så handlar det ju nu om ränta och likviditet. Men framförallt handlar det om långsiktiga påverkan. Och då är det energi, det är infrastruktur, det är myndighetsövning och det är kompetens. Men det är faktiskt aldrig kriminalitet. Och den pratar vi om i stort sett överallt annars. Och det är inte det företagen tycks vakna om på natten. Och kriminaliteten är förstås extremt viktig att ha fokus på. Inte minst den som går in i myndigheter är ju mycket allvarsam. Och ungdomar behöver förstås ha en alternativ försörjningsmöjlighet. Och då blir arbetsmarknaden väldigt central. Men ett sätt att möta den, det är ju faktiskt att ha välmående företag. Företag som skapar jobb och som skapar skatteintäkter till välfärden så att vi kan hantera det här. Och då är vi tillbaks i det företagen ber om. Långsiktighet, förutsägbarhet i stora frågor som energi, infrastruktur och kompetens, myndighetsutövning. Och här måste vi nog klara av att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Annars riskerar vi ju att skjuta oss själva i foten. Så att summa summarum, det är klokt att vara ödmjuk. Det är bistra tider för många. Men allt är inte nattsvart, och lågkonjunkturer har vi hanterat förr. Och jag möter varje vecka många företag som går bra och flera företag som går riktigt bra. Så glöm inte det i novembermörkret.
Precis, med en månad kvar till vintersolståndet. Sen blir det ljusare tider igen. Johan, någon tanke kring det här? Det var ju trevligt tycker jag här i alla fall.
Ja, det tycker jag också. Och jag kan ju hålla med så tillvida att om man ser till de prognoser som de flesta har nu då, så de flesta står på ett minus för tillväxten både i år och nästa år. Men det är inga stora tal. Och det finns ju ingen magisk gräns där som att någonting dramatiskt händer bara för man råkar hamna lite under noll. Så att nej, det, som det ser ut just nu så ska det här ändå kunna bli någonting som är hyfsat hanterbart och inte alls så dramatiskt som man ibland kanske får intrycket av när man läser tidningsrubriker och andra. Dock inte Dagens Industri, där är alltid väldigt sakligt.
Ja, där är alltid väldigt sakligt. Ja, vad bra. Tack för det, det känns trevligt att sluta så. Vi är nästan färdiga, du ska bara få berätta Annika vad som är veckans viktigaste, den närmaste tidens mest intressanta statistik att hålla koll på.
Eftersom vi är i det läge vi är idag med stora osäkerhet och inte minst där hushållen är pressade i Sverige av ränteläget, så kommer det finansmarknadsstatistik. Lite udda kanske spaning här. Men
ja, du får nästan berätta vad det är.
Den kommer på måndag. Nej, men då tittar man ju på både hur det ser ut med risker i kommersiella fastighetsmarknaden och bland hushållen. Och några som Johan och jag, vi sitter och tittar på sån där data. Det är viktigt. Hur mår hushållen? Hur stor risk är det bland de företag och skuldsättning och så vidare?
Ja, måndag sa du. Mm. Ja, okej.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Bra, tack för det. Tack Annika, tack Johan och tack alla som har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej hej.
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnade.